I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 510. Det är onsdag den 18 september och klockan är 15.04. Och sen i måndags så är röstningen i USA igång i och med att förtidsröstningen nu har börjat i ett par delstater. Och sen kommer ju fler att följa och så är det val på riktigt kan man väl säga, eller på riktigt och riktigt. Men det är i alla fall val när man kan gå till valurnan den 5 november. Gina Lindberg, hej hej!
Hallå, god morgon från Springfield, Ohio.
Ah, du är där. Spännande, det vill vi höra allt om. Roger, hej!
Hallå från San Francisco.
Alltså, du har en väldigt fin t-shirt kan jag avslöja redan nu. Den kommer vi lägga ut på Instagram sen.
Precis, även om den är lite förtida. Man får inte ha den förrän i oktober kanske.
Nej, precis. Men förtidsröstningen har ju börjat så det passar ju alldeles utmärkt.
Förtidströjan,
ja. Ja. Hörrni, idag utgår alla ämnen vi ska prata om mer eller mindre från det giftiga, våldsinspirerade tonläget i den amerikanska valrörelsen. Vi ska börja i West Palm Beach i Florida och det misstänkta mordförsöket på Donald Trump i söndags. Efter gripandet så har den misstänkta framträtt i domstolen i Florida och Ryan Routh, som han heter, är nu anklagad för två fall av vapenbrott. Du Gina, det har ju gått ett par dygn nu sedan det här misstänkta mordförsöket och bilden har ju klarnat lite grann. Bland annat så vet vi ju att den här gripne mannen verkar ha legat och tryckt, eller i alla fall varit runt det här området vid golfbanan i 12 timmar.
Precis, han verkar ha varit där från 2 på natten fram till 1:30 på eftermiddagen när han då blev upptäckt enligt det som har kommit fram nu från polisens uppgifter. Så att han verkar ha avvaktat där väldigt länge och befann sig ju runt 300-400 meter bort från där Trump var när han spelade golf.
Vi ska lyssna lite på vad åklagaren sa på den senaste presskonferensen.
We're here to announce that Ryan Wesley Routh, 58 years old, of Hawaii, has been charged by a criminal complaint in the Southern District of Florida with firearms offenses related to an incident which occurred yesterday at Trump International Golf Course right here in West Palm Beach.
Roger, Ryan Routh är alltså anklagad för vapenbrott, men inte för ett mordförsök på Trump.
Nej, men dels är det här då preliminära åtalspunkter. Det kan tillkomma fler. De första kommentarerna, då sa man ju, alltså när de första kommentarerna kom kring det här åtalet så sades det ganska tydligt att det här var någonting man snabbt kunde få till så att man också kunde hålla honom kvar i häktet. Det här är också ett federalt åtal och det är väl värt att notera att Ron DeSantis, Floridas guvernör, igår gick ut och sa att han gett klartecken till att man även ska utreda det här fallet på delstatsnivå. Dels menar DeSantis att det kan vara lättare att få till vissa åtal på delstatsnivå jämfört med på federal nivå, men han använde också det här tillfället att kasta en viss misstro över FBI och deras förmåga att utreda det som hände i helgen, eftersom organisationen också varit med och utrett flera åtal mot Donald Trump. Så vi kan väl säga att ganska snabbt gick det även politik i detta.
Mm. Du Gina, har det klarnat någonting över motivet för den här mannen?
Nej, det har det inte gjort. Däremot har det kommit fram fler uppgifter om vem han är och hans bakgrund, men inte vad han har haft för motiv. Men det är ju klarlagt nu att han har varit välkänd av polisen sedan tidigare dömd, tidigare gripen flera gånger. Bland annat för drygt 20 år sedan så dömdes han hemma i Greensboro i North Carolina där han bodde då för vapeninnehav, och det var inte vilket vapen som helst, utan det var ett helautomatiskt maskingevär som han hade i sin ägo då. Och sen har han också dömts för stöld, för innehav av stöldgods, och också anklagats för andra typer av vapenbrott. Så att känd av polisen vid flera tillfällen och dömd vid ett par tillfällen också.
Så Roger, det är ju läskigt om man tänker på hur nära det var att Trump faktiskt blev dödad då i somras med den här kulan som svischade förbi hans huvud när han vänder sig om. Och sen nu när man tittar på den här kartan över golfbanan, om Trump hade fortsatt och inte Secret Service hade sett den här gevärspipan, alltså om han hade fortsatt gå, så hade ju den här misstänkte mannen då kommit otroligt nära där Trump skulle slå på det här sjätte hålet.
Ja, ändå är det ju sagt att den misstänkte mannen är utanför själva golfbanan, på utsidan av staketet som går runt golfbanan. Och det här är ett område som Secret Service sagt att de inte sökte igenom eftersom det här var ett hyfsat improviserat besök på golfbanan från Trumps sida. Till skillnad från de som schemaläggs flera dagar i förväg. Så diskussionen kring Secret Service och deras roll i det här och vilket skydd egentligen som Trump har jämfört med presidenten och så, den har ju fortsatt. Men den tillförordnade chefen på Secret Service, han gjorde också något slags utspel på den senaste presskonferensen och pratade om att Secret Service strategier var för reaktiva, att de skulle vara mer offensiva i framtiden. Lite oklart vad han exakt menade med det, men han ville väl signalera att någon form av skillnad i arbetssätt kan bli aktuellt. Och det var också tydligt här att Secret Service verkar gå lite på knäna. Alltså man har ju nu tre högprofilerade personer som man ska hålla ögonen på istället för, som det kanske brukar vara när inför ett presidentval, två personer. Och han pratade också om hur konventen hade tagit mycket arbetstid för de anställda, presidentdebatten lika så det verkar också som att Secret Service har problem internt. Och här har man ju då från de som kritiserar Secret Service sida sagt att Secret Service också måste börja låna in folk kanske från andra delar av säkerhetstjänsten.
Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann nu om hur valrörelsen ser ut och låter i USA den här hösten. I måndags då, dagen efter det här misstänkta mordförsöket, så sa Trump i en intervju med Fox att Biden och Harris retorik är anledningen till att han utsatts för mordförsök. Och att skytten i Florida agerade på demokraternas upphetsade tonläge. Och det här har han ju sen fortsatt att upprepa under veckan. Roger, alltså, vad syftar Trump på när han säger så?
Ja, men det är ju bland annat uttalanden som att Trump är ett hot mot demokratin till exempel. Och det har ju också utlöst någon form av, hur ska man säga, debatt här i USA som handlar om vem som egentligen har varit mest aggressiv i sin retorik. Vem det är som ska sluta först med det här, vem det är som ska tagga ner mest av de två sidorna, för det har ju retoriken står ju bägge sidor för, det kan man väl slå fast. Men ja, det har varit bland annat, vet jag att när jag satt och chattade med Gina här om kvällen, så var det liksom en debatt på CNN som, jag vet inte om jag sett folk så upprörda och arga på länge, där man just bråkade om vem det var som var värst och vem det var som skulle sluta först.
Mm. Gina, efter söndagens händelse så har Trump också sagt, och jag citerar nu: de använder en hård retorik. Jag kan också göra det, dessutom mycket bättre än dem, men jag gör det inte. Slutcitat. Det där är väl ändå inte sant? Jag menar, det vet väl alla som har lyssnat på Trump att han också använder en hård retorik.
Absolut, det gör han ju hela tiden. Men den här gången efter det som hände i söndag så har han varit väldigt snabb med att just skylla på demokraterna. I den här första intervjun han gjorde i Fox News i måndags, första intervjun efter attentatsförsöket i Florida, då sa han direkt att det är Joe Biden och Kamala Harris retorik som har gjort att jag blir beskjuten. Så det är ju en direkt anklagelse. Och J.D. Vance har ju också varit ute väldigt snabbt och kritiserat demokraterna för deras hårda retorik. Och ironiskt nog så ett exempel som J.D. Vance har tagit upp var att demokraterna har kallat Trump för fascist. Och Vance sa att vi kan inte kalla en kandidat för fascist. Det är ju bara det att det är lite besvärande eftersom Trump kallar Kamala Harris för fascist i alla sina kampanjtal. Han brukar ju använda, vi har ju pratat om den här trippeletiketten som han har på Kamala Harris. Han säger att hon är marxist, kommunist, fascist. Och så kallar han henne för kamrat Kamala. Så att det där är ju ett epitet som han använder väldigt, väldigt konsekvent för Kamala Harris. Och att J.D. Vance uttalar sig på det här sättet tycker jag är förvånande. Det tyder på att han inte har lyssnat på chefens kampanjtal faktiskt.
Mm. Och det är kanske svårt att tro att han inte har, utan att han säger det här ändå kanske. Men vi kan väl lyssna på, nu när du är inne på J.D. Vance, hur det lät från honom igår när han talade.
You know, the big difference between conservatives and liberals is that no one has tried to kill Kamala Harris in the last couple of months, and two people now have tried to kill Donald Trump in the last couple of months. I'd say that's pretty strong evidence that the left needs to tone down the rhetoric and needs to cut this crap out. Somebody's going to get hurt by it.
Ja, Gina, det är ju så här, det här är ju liksom ett exempel på det här blame gamet som du pratar om.
Ja, precis. Och det här har kommit, om man jämför med det som hände i juli med mordförsöket mot Trump när han skottskadades i Butler i Pennsylvania. Där var det ändå några dagar av avvaktan, och det var som att debatten faktiskt lugnade ner sig några dagar. Den här gången har vi inte upplevt något sånt, utan den här gången är debatten igång direkt om debatten med anklagelser från båda håll om att den andra sidan säger värre saker och sådär. Och just det här med den direkta anklagelsen mot Harris och Biden som kom väldigt snabbt från Trump-sidan.
Roger, i måndags gjorde vi en extra podd, och där pratade du om den här avtrubbningen som du ser i USA inför vapenvåldet. Hur uppfattar du det när det kommer till den här våldsamma politiska retoriken?
Ja, jag vet inte om folk är avtrubbade, men man kanske tröttnar snarare på den, tänker jag. Och det var ju ännu mer tydligt, tyckte jag, innan Kamala Harris blev demokraternas kandidat. För då höll både Biden och Trump på med sådana här dystopiska skildringar, både av hur USAs framtid skulle se ut om den andra kandidaten vann. Och det här var ju nattsvart och deprimerande. Och sen har ju Harris-kampanjen försökt bryta lite mot det där och vara mer, jag vet inte om det är moraliskt bättre, men varit mer öppet hånfulla kanske mot Trump snarare än att man utmålat honom som slutet på den amerikanska nationens liksom demokrati och existens. Men det är ju svårt här, tycker jag, att från republikanernas sida att med någon form av tyngd hävda att det är den andra sidan som står för all den hatiska retoriken. Och jag menar, de har ju haft en liten klippfest på amerikansk tv också när man klippte ihop alla gånger som Donald Trump kallat Kamala Harris för fascist till exempel. Det där var ju väldigt lätt att överbevisa om. Men vi är ju i den här... Vi är ju ändå i det här läget där många befinner sig i olika mediebubblor, kanske inte tar del av vad motståndarsidan tänker, och det finns ju en strategi här som väl framförallt republikanerna ofta använder sig av, där man attackerar motståndaren för exakt just det som man gör själv. Mm. Det har jag sett på flera andra ställen, på det sättet neutralisera kritiken på något vis. Man kan ju inte säga att det handlar om någonting annat när J.D. Vance gör ett sånt här uttalande kring fascism till exempel.
Nej, men apropå det här som lilla klippet vi spelade med J.D. Vance, att ingen av Biden och Harris har blivit skjutna, så Roger, Elon Musk, ägare av X och lovade en plats i Trumps innersta krets som Trump vinner valet. Han skrev i måndags att ingen försöker ens skjuta Biden och Harris. Och det där raderade han sen efter att ha fått mycket kritik. Alltså, vilka är det som driver det här liksom våldsamma språket i USA?
Nej, men just den där tweeten, eller vad man nu kallar det nu för tiden, exet eller så, den fick ju mycket kritik för att den också kunde tolkas som en uppmaning till de som läste att någon kanske borde försöka döda en ledande demokrat. Men det tog väl ett tag i alla fall innan han tog bort den där. Däremot så är det ju klart att man från republikanernas sida kan hävda då, som man gör, att Trump kan inte ens lämna sitt hem och gå och spela golf utan att han riskerar sitt liv. Det är klart att det är också någonting som man måste väga in här. Men det är klart att det finns en våldsam retorik även från demokraternas sida. Även om den görs liksom mer på ett, hur ska man uttrycka det? Alltså när Trump gör ju sina attacker på ett visst sätt, han har en viss ton, han har ett visst sätt att ibland också kunna säga väldigt grova saker utan att folk riktigt tar det på allvar. När demokraterna säger det så är det någonstans med moralisk tyngd. Man tycker sig ha rätten att säga vissa saker om Trump, för man tycker att han är farlig, man tycker att han är ett hot mot demokratin. Men det görs liksom med en annan, hur ska man säga, ja, med en annan moralisk... Ja, att man tycker att man befinner sig på en högre plats, liksom en bättre plats rent moraliskt än Trump.
Mm. Gina, båda kandidaterna utmålar ju den andra som ett hot mot demokratin. Det är ju liksom på något sätt grunden för hela den här valrörelsen. Vi har ju i flera tillfällen tidigare i podden pratat om liksom hur Trump verkar ha inspirerats av olika uttryck från Nazityskland och Hitler. Det handlar om saker som att invandrare förgiftar landets blod och att hans politiska motståndare är skadedjur. Alltså, är det där, skulle du säga, är det någonting i en liksom egen liga för sig, eller är det så det låter nu?
Ja, men som du säger, det är ju hårt språk från båda sidor och i alla valrörelser i USA. Men Donald Trump utmärker sig med just det här språkbruket. Och det är ju inte någon enstaka gång han har sagt såna här saker. Utan följer man hans kampanjtal som vi alla gör, så ser man ju ett mönster. Att den här sortens formuleringar återkommer när han pratar om migranter och när han pratar om politiska motståndare. Det är migranter som förgiftar vårt blod, som han har sagt flera gånger. Han har sagt att migranter inte är människor i vissa fall, de är djur. Och det här har också återkommit när han pratat om politiska motståndare med uttryck som skadedjur som ska utrotas och så vidare. Och när han har konfronterats med det här och med paralleller till Hitler och Mussolini och så vidare, så har han sagt att han inte känner till de talen från Hitler och Mussolini. Att han avfärdar alla sådana jämförelser. Men det är ett språkbruk som man sällan hör på den nivån från presidentkandidater, även om det absolut är hård ton från båda sidor.
Roger?
Nej, jag tycker också vi har sett de senaste veckorna hur Trumps retorik och Trumps utspel har blivit också allt... vad ska man säga, allt hårdare och allt yvigare. Alltså tidigare så pratade vi ju om vikten, att Trump-kampanjen betonade att Trump skulle hålla sig till sina huvudbudskap som handlade om migration och ekonomi. Men någonstans efter att Kamala Harris gjorde entré på den här arenan som presidentkandidat och dessutom fick allt mer positiva reaktioner på det opinionsmässigt, så har vi också sett hur Trump verkar ha drabbats lite av panik och gjort allt mer märkliga och grova utspel. Där till exempel Springfield, ju, som vi ska prata om senare, är ett exempel på saker som ändå chockerar en när det kommer från Trumps sida, och som jag tycker är ett exempel på den här, att han har någon form av stress just nu kring att hans recept inte riktigt fungerar. Han får inte någon, han har inte, det är väldigt, väldigt jämnt och han känner inte att riktigt att han har medvind i opinionen.
Mm. Du var inne på Springfield. Språk är ju inte något som vi bara använder för att prata med varandra, utan det får som bekant konsekvenser också vad vi säger. Den här lilla stan i USA då, som har märkt av det här väldigt tydligt, det är ju Springfield i Ohio. Ryktet om att haitiska invandrare stjäl husdjur och äter upp dem, det hade redan börjat sprida sig, men det fick ju verklig fart efter presidentdebatten förra tisdagen.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Ja, Roger, vad var det här egentligen för ett uttalande från Donald Trump?
Ja, det känns nästan lite konstigt att höra det där utan musik, tycker jag nu, eftersom det gjorts ju flera olika mixar på det där. Ja, det här var någonting som J.D. Vance plockade upp från början, alltså att det hade kommit uppgifter om att haitiska migranter i Springfield skulle ha tagit katter för att äta, och det fanns också någon uppgift om att Man hade tagit gäss från någon park i Springfield och använt det för att käka. Uppgifter som då tillbakavisats av representanter för myndigheterna i Springfield, men som inte hindrat varken Trump eller Vance från att upprepa de här.
Gina, du är ju då i Springfield och har varit det den här veckan. Beskriv, vad är det för en stad?
Det är en mellanstor stad, 60 000 invånare, mitt i Ohio, mitt i rostbältet verkligen. Det är mycket sådär underleverantörer till bilindustrin runt omkring här, mycket förpackningsindustri. Och den här stan har ju plötsligt blivit en symbol för hela invandringsdebatten i USA. Och på ganska kort tid har det flyttat många haitiska invandrare hit. 10 000 de senaste 3 åren till en stad på 60 000 personer. Och de har kommit hit framför allt för att det finns just gott om jobb. Det är många som jobbar inom förpackningsindustrin. Det tillverkas solpaneler här runt omkring. Många som jobbar i den industrin. Så att det har varit en stor inflyttning på kort tid. Och det har skapat spänningar i den här stan och varit utmaningar med många som kommer som inte kan engelska, som behöver språkhjälp i skolan till exempel. Det har varit hård press på sjukvården och så. Så det har varit debatt som har pågått i Springfield. Men efter det här utspelet från Donald Trump om katter och hundar så har det ju fullkomligt exploderat. Och trots att polisen här, myndigheterna här var ju ute blixtsnabbt och sa att det som Donald Trump sa om haitiska invandrare, det är inte sant, det har ingen grund, så har det ju ändå fått konsekvenser. Det har varit bombhot här mot skolor, mot sjukhus, mot myndigheter. Högerextrema Proud Boys har synts här i stan de senaste dagarna. Och det är en påtaglig nervositet bland folk jag pratar med här i stan. Polisen har kallat in förstärkningar, det är fullt med poliser på gatorna nu. Och bara de dagarna jag har varit här sen i söndag så har jag sett hur polisnärvaron har ökat dag för dag. Och det är ganska tomt på gatorna. Folk håller sig hemma och håller sig undan.
Mm. Du är som sagt i Springfield och du har pratat och pratar med en massa människor. Jag tänkte vi skulle lyssna på ett par av dem.
It created more turmoil, more chaos and divided the community more. It is so an unfortunate situation coming from a person seeking the higher office of the land.
Det ledde till ännu mera kaos när en presidentkandidat yttrade de här orden, sa en. Och så här säger en språklärare som du träffade också.
It is like an unknown danger and you don't know if the danger is nothing and it's just like a child boogeyman or if it's actually like real danger and we just don't get to know what it is until it pops out and shows its face. And everybody in the Haitian community is nervous. Many, many people are home right now, just staying in their houses. They will get in their car for work and they'll go in from their car after work. And that is the only thing they want to do. And everybody's just scared. Very, very scared right now.
Du gillar den här språkläraren Heidi. Alltså hon säger att alla är väldigt rädda. Är det den bilden du får när du är där?
Ja, det är absolut. Heidi Earlywine heter hon och hon är språklärare just för bland annat för de här haitiska familjerna som kommer hit. Och hon säger att många av dem bara undviker att gå ut just nu. Man åker fram och tillbaka till jobbet men inget mer. Man håller extra koll på sina barn. Det finns en oro för det som kan hända. Och sen den här mannen som vi hörde tidigare, han heter Villestor Sanville och han är chef för en haitisk organisation här i stan där jag har varit ganska mycket de senaste dagarna. Och han visade bland annat en bild han hade tagit av ett flygblad som hade satts på en haitisk mans bil undertecknat Ku Klux Klan med uppmaningen stick ut ur, lämna Springfield. Så att den här känslan av att man är hotad, att det liksom cirkulerar Proud Boys och andra högerextrema medlemmar i stan, den är väldigt påtaglig. Och när jag stod och gjorde en av intervjuerna här vid den här haitiska organisationen, då var jag själv med om att det kom förbi en kille i en pickup truck, stannade och klev av och började ropa om husdjur och haitier. Så att den här ryktespridningen och den här oron verkligen märks. Och det är ju som sagt, jag menar, det är ingen tvekan om att det har funnits spänningar här tidigare och problem tidigare. Spänningar mellan olika grupper. Men sen förra veckan så har nivån skruvats upp flera snäpp och folk är bekymrade över hur det här ska sluta.
Men Gina, jag måste ändå fråga, Ku Klux Klan, som du kanske inte har sett dem då, men någon har i alla fall undertecknat det här flygbladet med Ku Klux Klan, och Proud Boys har du ju sett, det här är ju extrema grupper på den högernationalistiska kanten. Alltså, hur är det i en stad när de kommer in och kör runt på pickup trucks?
Ja, det skapar ju en väldig oro och det får ju också myndigheterna att agera. Det är inte bara så att folk är allmänt oroliga, utan här har ju myndigheterna tagit till olika åtgärder. Så att bland annat när man kör in i Springfield nu så är det övervakningstorn vid några av infarterna med så här övervakningskameror som poliserna har satt upp. Det är som sagt, det är fullt med poliser på gatorna. Det har varit en tydlig skillnad sedan i söndags när jag kom hit. Skolorna, det har ju varit flera skolor som har evakuerats efter bombhot. Och nu sen igår, tisdag, så har polisen börjat med att de går igenom varenda skola i Springfield på morgonen innan lektionerna börjar. Så går de in och söker igenom lokalerna för att se till att inget har hänt. Och de här bombhoten, det är ju viktigt att säga, det har ju inte visat sig vara några bomber. Det är hot som kommer, men det skapar ju en oro. Och guvernören i Ohio, Mike DeWine, som är republikan, han har också gått ut och sagt att han menar att det här också är utländska påverkanskampanjer som är i spin här. Han säger att många av de här samtalen om bombhot kommer från ett annat land. Han vill inte säga vilket land det handlar om. Så att det är ju en cocktail av giftiga ingredienser här som sammantaget gör att det är en väldigt spänd stämning här i stan, och den märks verkligen.
Mm. Trumps vicepresidentkandidat J.D. Vance, som då var med och började sprida det här ryktet på en slags nationell nivå, han var ju med i söndagens politikprogram på tv-kanalerna, och då ville han inte backa från det här ryktet. Du, Roger, varför tar han inte avstånd eller säger att ja, nej, men det här var uppgifter jag fick, men de visade sig ju fel, säger myndigheterna?
När han menar att han har fått förstahandsuppgifter från sina väljare kring det här och att han måste ta dem på allvar. Det hävdade han bland annat i en intervju med CNN i helgen. En intervju där det var väldigt, väldigt dålig stämning mellan honom och Donna Bash som gjorde själva intervjun. Jag tror också att han där menade att den här historien om katter som blir uppätna av migranter är ett sätt att sätta fokus på Springfield och problemen där. Och då är det liksom lite ursäktat att det kanske blir någon form av problem på grund av det här. Och han hävdade med emfas flera gånger att det var det här som krävdes för att nationell media överhuvudtaget skulle bry sig om Springfield och problemen där.
Mm. Även den andra kandidaten Kamala Harris har kommenterat Springfield-ryktena och de följder de fått. Så här sa hon igår när hon mötte journalister.
It's a crying shame. I mean, my heart breaks for this community. A whole community put in fear.
Ett helt samhälle som har lamslagits av rädsla, ungefär så sa Kamala Harris. Du, Gina, under debatten så stod hon ju snarast och log och liksom undrade vad det var Trump höll på med. Men det här är ju liksom någonting som har fått enorma konsekvenser. Hur kommer det här påverka valrörelsen framöver, det här uttalandet som Trump gjorde i debatten, tror du?
Jag tror Springfield kommer fortsätta vara ett exempel, och det är ju uppenbart att Trump-kampanjen vill använda Springfield, Ohio, som ett avskräckande exempel. Så här kan det gå i en liten stad med stor invandring. Ur deras perspektiv är det ett argument, precis som Roger säger. Det är en strategi för att få ut ett politiskt budskap om hårdare tag i invandringspolitiken. Och det är ju den frågan som står allra högst för många högerväljare, så att det är strategiskt. Och Trump fortsätter ju prata om Springfield. Han har ju sagt att han vill inleda massdeportation av illegala migranter, som han kallar det, just härifrån Springfield. Då hör det ju till saken att den stora majoriteten invandrare som finns här i Springfield, haitier, de är ju här helt lagligt. De har en form av, de har skyddsstatus, de har en form av tidsbegränsad uppehållstillstånd som man kan förnya efter 18 månader, och de har rätt till skydd på grund av det våldsamma läget i Haiti. Så att de har rätt att arbeta och har kommit hit på grund av jobben. Det har funnits och finns fortfarande hyfsat gott om arbetstillfällen i det här området. Men nu har ju Springfield blivit den här symbolen. Trump-kampanjen har enligt medieuppgifter, det är inte bekräftat, planer på att Trump ska komma hit till exempel. Så att det finns många tecken på att man inte kommer släppa fokuset på Springfield, Ohio, som ett exempel.
Roger?
Nej, och det blir ju också, tänker jag, ett viktigt exempel och en symbolfråga även för andra sidan, eftersom man ju här ser de direkta konsekvenserna, vad som faktiskt händer när man använder den här typen av retorik, när man pekar ut en migrantgrupp på det här viset. Och att det är väldigt lätt spårar och blir någonting helt annat än bara ett politiskt utspel. Utan det blir någonting som får konsekvenser för människors säkerhet och hur de upplever sin säkerhet. Så därför så känns det som att Springfield är en av de centrala sakerna så här långt i valrörelsen.
Du, Gina, du sa att det ryktas att Trump ska komma till Springfield, och det har han ju sagt själv att han vill åka till Springfield, men det är ingenting som är bekräftat när han skulle komma. Hur tror du att det skulle bli i stan om han kommer?
Det skulle bli ett enormt säkerhetspådrag, och det skulle bli väldigt kluvna känslor. För det finns ju också de jag har pratat med här som tycker att det är jättebra att han fokuserar på Springfield och problemen här, och tycker att äntligen är det någon som uppmärksammar motsättningarna här och de utmaningar som finns i stan. Så att han kommer säkert välkomnas av en del av befolkningen, och sen är det en annan del som absolut inte vill att han ska komma hit. Och statsledningen här, borgmästaren, har ju rakt ut sagt att det skulle innebära enorma påfrestningar om Trump-kampanjen väljer att förlägga ett valmöte till Springfield, Ohio. För att det är ju redan, som sagt, väldigt pressad stämning, väldigt stora resurser som går åt till att försöka lugna situationen och få invånare här att känna att de är trygga och kan gå till skolan och kan gå till jobben. Så att det där skulle ju vara rent logistiskt och säkerhetsmässigt en jätteutmaning för den här ganska lilla stan.
Mm. Vi ska prata lite grann, tänkte jag, om en person som har fått stor uppmärksamhet på nationellt plan i USA de senaste veckorna. Det här är en icke-folkvald person, men en politiskt intresserad influencer, kan man väl säga. Hon heter Laura Loomer, och hon har varit med och eldat på de här ryktena om Springfield och också andra falska påståenden och många konspirationsteorier. Roger, varför är det värt att tala om henne?
För att det har framgått i alla fall, och det har verkat i alla fall som att hon har Trumps öra eller på något sätt har kommit nära Donald Trump. Hon fick bland annat flyga i hans plan till presidentvalsdebatten nu senast. Hon fick också följa med på två minnesstunder på den 11 september. Trots att hon har en historia där hon sagt att det som hände den 11 september var arrangerat av regeringen. Och hon har framförallt fått en hel del kritik från andra republikaner, vilket väl är ett bevis så gott som något att hon i alla fall, att med sådana andra inom partiet fått intrycket att hon har inflytande på Trump. Men som du sa, hon anses vara en konspirationsteoretiker. Hon har en egen sajt, hon vill gärna också bli ett verb, att to get loomered, vilket jag tror innebär att hon kommer med sin telefon, filmar en och skriker frågor efter en, för det är det som hennes konfrontationer ofta brukar gå ut på.
Mm. Du, Gina, alltså, hur har hon kommit Trump så himla nära att hon får åka i hans plan och gå med honom på något så ändå viktigt som minnesstunden för 11 september-attentaten?
Hon har varit en väldigt aktiv supporter som har utmärkt sig, och hon har ju en plattform som gör att hon har inflytande. Och så har hon varit, hon bor i Florida, hon har varit på flera event på Mar-a-Lago och på så sätt kommit nära Trump. Och förra året så rapporterade flera medier att Trump var på väg att anställa henne för kampanjen. Men så har alltså inte blivit, men däremot syns hon ju i hans närhet gång på gång. Men exakt vilken access, vilken tillgång hon har till den inre cirkeln, det är ju fortfarande ganska oklart.
Mm. Vi kan väl lyssna på ett litet klipp med Laura Loomer när hon talar om Kamala Harris.
You see, I'm a loyal and dedicated and passionate supporter of Donald Trump. I'm not some opportunistic, sleazy social climber. Kamala Harris is clearly projecting in these attacks on me, since we all know how she got her political career started. Thus, the portrayal of me by the media as some type of radical floozy is a description fitting for someone like Kamala Harris, not me.
Ja, Roger, det finns betydligt grövre uttalanden från Laura Loomer när det gäller Kamala Harris. Men vad är det hon syftar på här, att jag har minsann inte börjat min karriär som Kamala Harris gjorde?
Ni tog det där snälla, den snälla varianten här, ja. Helt enkelt. Ja, nej, men hon syftar tillbaka på början av Kamala Harris karriär när hon var jobbade för åklagarkontoret i Alameda County, alltså borta i East Bay. Då hade hon ett förhållande med Willie Brown, som var talman i det kaliforniska delstatsparlamentet. Det här var ingen hemlighet, tvärtom. När Willie Brown gav henne en välavlönad arbetsuppgift på en sån här styrelse. Han gav henne två sådana jobb faktiskt under olika perioder i sån här styrelse på delstatsnivå, så anklagades han för nepotism redan då. Från republikanskt håll har man också sagt att hon hade ett förhållande med en gift man. Willie Brown var gift under den här perioden, men han var separerad från sin fru och hade sedan länge synts på stan med andra kvinnor. Willie Brown blev sen också borgmästare här i San Francisco och har sagt att han har stöttat henne, men också stöttat andra, Gavin Newsom till exempel, men att Kamala Harris var den enda som efter att hon blev vald skickade ett brev till honom och sa att om du gör den minsta förseelse så kommer jag sätta dit dig, typ.
Okay.
Någonting i den stilen skrev han i sitt öppna brev. I dated Kamala Harris, so what? Som jag tror publicerades redan 2019.
Mm. Du, alltså Laura Loomer då, drar hon väljare tror du till Trump?
Hon tillhör ju den här alternativa mediefloran som är viktig för Trump. Så på det sättet, alltså att hon ingår liksom i hela det medielandskapet som ju blir allt viktigare som helhet i alla fall. Jag pratade om mediebubblor, det känns ju helt omodernt att prata om det, men det är ju fortfarande ett faktum. Vi har pratat om det länge, och det är också någonting som vi möter hela tiden när vi träffar väljare ute i USA, att de säger, ja, men jag får mina nyheter från den här podcasten för den är bättre än mainstream media. Så hon är en del av den media världen helt enkelt.
Mm. En större del av amerikanerna läser ju till exempel X än vad en andel av svenskarna gör. Och apropå det så kan man väl ändå konstatera att Elon Musk gav henne liksom tillträde till sin plattform igen efter att hon hade varit avstängd från Twitter.
Det gjorde han. Hon slog ju någon form av rekord. Hon var ju väldigt antimuslimsk i sina kommentarer. Så hon var ju avstängd från X, hon var avstängd från Facebook och Instagram. Till och med Uber och Lyft stängde av henne eftersom hon hade skrivit antimuslimska påståenden om deras förare. Så hon var ju en av de mest kanslade personerna i USA. Hon kunde inte ens ta en taxi.
Mm. Du Gina, det kan ju på ytan synas ganska lätt att avfärda henne som bara en ganska tokig, publicitetshungrig konspirationsteoretiker. Men hon har ju betydelse.
Ja, det har hon absolut. Hon har ju dels i sin egen kapacitet en väldig massa följare. 1,3 miljoner på X nu senast när jag tittade. Men sen blir det ju också som ett... Det blir självgenererande därför att ju mer hon syns i Trumps närhet, ju mer hon uppmärksammas av andra medier som hon verkligen gör nu, desto fler följare får hon. Så att det här är ju, hon har ju lyfts upp på en nationell nivå i och med det här att hon har synts till frekvent tillsammans med Trump den senaste tiden och att han har uttalat sig på det sättet som han har gjort om henne. Så att det här är nog inte det sista vi ser av Laura Loomer.
Mm. Alltså hon går ju då så långt i sina uttalanden att, som Roger sa, många republikaner reagerar. Vi pratade här om veckan om att Marjorie Taylor Greene, som anses stå långt ut på högerkanten i partiet, hon tycker att Laura Loomer uttalar sig rasistisk. Och jag såg att senator Lindsey Graham också har kritiserat henne, och då kallade Laura Loomer honom för gay. Roger, hur står det till i partiet?
Ja, alltså en del tror ju faktiskt att Marjorie Taylor Greene kanske uppnådde det motsatta med vad hon ville när hon angrep Laura Loomer. Att många amerikaner inte hade hört talas om henne förrän Taylor Greene gjorde de här uttalandena. Men det som triggade, de har varit i liven på varandra tidigare. Loomer har attackerat Taylor Greene för att hon vill ha Kevin McCarthy som talman till exempel i representanthuset. Den här gången var det så att Marjorie Taylor Greene reagerade på ett uttalande som Loomer gjorde kring vad som skulle hända om Harris skulle vinna valet. Då skrev Loomer, skulle Vita huset lukta curry. Alla tal skulle genomföras via ett callcenter. Och det enda sättet det amerikanska folket skulle kunna ge feedback på skulle vara genom ett sånt där kundnöjdhetsenkät i slutet av samtalet som ingen skulle förstå. Det där tyckte Marjorie Taylor Greene var rasistiskt och inte hade någon plats i det republikanska partiet. Men man kan ju också tolka det som att Marjorie Taylor Greene var orolig över att någon hade fått bättre tillgång till Trump än hon själv. Dessutom någon som också hade attackerat Marjorie Taylor Greene tidigare.
Mm. Men vad tror du då? Tror du att Laura Loomer kan få någon framtida roll på något sätt i Trumps krets eller i hans administration eller sådär?
Det finns de som säger att hon absolut kommer att få det om han vinner valet. Att hon skulle kunna arbeta på kommunikationssidan för Trump. Men det finns också lite olika rykten som krockar här. En del menar att det också finns väldigt starka krafter runt Trump som absolut inte vill ha in henne i administrationen.
Mm. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Gina Lindberg i Springfield.
Jag tycker det har varit väldigt mycket som har varit svårt att släppa den här veckan. Både det här att det är ytterligare en skytt som ger sig på Donald Trump, och också det som händer här i Springfield är svårt att släppa. Det har varit mycket dyster rapportering den här veckan. Och när jag körde runt i Springfield igår eftermiddag så kände jag att nu behöver jag en paus. Och jag har lärt mig av Roger att ser man ett udda museum, då ska man passa på. Så jag kan härmed tipsa om The Hartman Rock Garden i Springfield, Ohio. Det är en självlärd konstnär som var väldigt intresserad av småstenar som har skapat detta utomhusmuseum. Han har forslat över 250 000 små stenar och små glasbitar till sin ganska lilla trädgård och byggt upp ett väldigt detaljerat fantasilandskap som är inspirerat av bibelberättelser och sagor och militärhistoria. Så det här är en liten miniatyr värld av slott och tinnar och torn och sagofigurer och scener ur Bibeln och också scener av kända strider. Det är liksom olika slag med soldater som drabbar samman i småsten. Allt är byggt av småsten och glasskärvor med insprängda bibelcitat i mosaik som man passerar. Och det här är byggt på 30-talet av en man som bodde i Springfield och blev av med jobbet som gjutare under depressionen på 30-talet. Och istället ägnade resten av sin levnadstid åt att pyssla i trädgården med småsten. Och det här ses som en av Springfields främsta turistattraktioner. Och ja, det fick i alla fall mig att tänka på något annat än politik en stund.
Gina, vågar vi utlova någon bild på Insta?
Absolut.
Ja, bra, bra, bra.
Be careful alltså, what you wish for.
Ni som lyssnar, ni har så mycket att titta efter på vårt Insta-konto nu. Det är Rogers Tisha och det är Ginas museum. Roger, vad har du inte kunnat släppa?
Ja, men jag tog också ett break här från nyhetsarbetet och gick på bio för att se på filmen som ligger som låg på fjärde plats på box office-listan efter förra helgen. En film som man nästan inte kan hitta några recensioner av faktiskt. Det handlar om dokumentären Am I Racist? Är jag rasist? Som är producerad av Daily Wire, som också är en del av det här höger... alt-right-landskapet, medielandskapet som Laura Loomer också tillhör. De har producerat den här filmen som driver med den amerikanska DEI-rörelsen, alltså Diversity, Equity and Inclusion, mångfaldsarbete och mångfaldskonsulter. Men egentligen kanske man kan se det som vissa vita personers smått masochistiska väg in i ett ökat medvetande om rasism. Den sätter framförallt fingret på EU-människor som kan tjäna ganska mycket pengar på att vara mångfaldskonsulter i USA, eller i alla fall kunde det innan. Jag är inte säker på att vi har samma retorik kring det här nu som när han spelade in den här filmen. Och tanken var, man har sagt att det här skulle vara någon form av högerversion av Borat, alltså att Matt Walsh klär ut sig då för att vallraffa mångfaldsarbetare. Typ han sätter på sig en peruk med en hästsvans. Och det här är uppföljaren till hans förra dokumentär What is a Woman? Som handlar om genusteori och ideologi. Och det här var väl... Jag vet inte, det fanns en form av glädjelöshet hos Matt Walsh som var ganska anmärkningsvärd. Borat var i alla fall galen på något vis. Roligast var väl när han fick författaren till White Fragility, Robin DiAngelo, som är en sån här central bok om hur vita ska hantera rasismen hos sig själva, när han fick henne att liksom göra en reparation direkt till den enda svarta personen som fanns i rummet när de gjorde en intervju, och hon plockar fram $30 ur plånboken och säger, ja, det här känns lite konstigt, men visst, vi kan testa det här. Men den här är inte ensam. Spelfilmen om Reagan ligger också på topp 10-listan, och filmen God's Not Dead, In God We Trust, om Guds plats i politiken, ligger på 10:e plats. Och utökar man det konservativa till att också innefatta religion, så finns ännu mer riktad religion, så finns det också ett kristet drama, The Forge, på 9:e plats på topp 10-listan. Så kanske finns det en sanning i det här som har hävdats från konservativa medier och debattörer, att Hollywood har glömt bort halva publiken. Att det finns en massa pengar att tjäna på religion och konservatism just nu, eftersom det ligger så många av de här filmerna ligger på topp 10-listan och också distribueras utanför de vanliga stora distributionsbolagen. Kan också vara så att vi också hade en väldigt svag vecka förra veckan faktiskt på bio. Men Am I Racist och dess, den här ganska billiga dokumentären, stora framgångar inom box office, det tror jag att folk kommer upptäcka. Men också jättekonstigt att man inte hittar nästan några recensioner alls av den i de stora medierna.
Mm-hmm. Varför har ingen av er tagit upp den här social truth-postningen i versaler från Trump? I hate Taylor Swift. Mm.
Jag funderar på om jag skulle göra det under retoriken.
Ja.
Att det är ju ändå ganska grovt.
Det är väldigt grovt. Men
det hänger ihop med retoriken.
Det hänger ihop med det. Men alla gör ju skoj av allting. Jag menar, du sa ju det. Det är svårt att höra det här ljudet med de äter hundar, de äter katter, utan musik bakom, med så mycket musik. Även det här I hate Taylor Swift har det ju skojats väldigt mycket om. Jag såg någon som skrev så här att Trump är en tonårstjej fången i en gammal mans kropp. Som skriver sånt. Hörrni, jag har svårt att släppa alltså att människor älskar er så mycket, Roger och Gina. Alltså onsdagens poddavsnitt, det har alltså slagit
kanske
alla...
Kanske det också eventuellt.
Nej, alltså onsdagens avsnitt har alltså slagit alla rekord för alla poddar på Ekot. Det är så sjukt hög lyssning. Och lyssnarna verkar liksom fortsätta att strömma till. Så att, alltså jag menar, ta till er det. Att ni gör ett väldigt, väldigt bra jobb, Gina och Roger. Och ni lyssnare,
ta till er det, Sara.
Fortsätt gärna lyssna, för utan er... ingen podd. Producent idag var Linda Akten, tekniker Joakim Persson, Gina Lindberg, Roger Wilson, jag heter Sara Stenholm.